Shabba, då är Tidaholmspodden tillbaka igen. Veckans sponsor är Forshallens bowlingcenter. Nere i bowlinghallen hittar ni självklart bowling. Utöver det så hittar ni också shuffleboard och nyheten dart. Ni kastar med riktiga pilar och allt räknas automatiskt. Vi har också pingis, boxboll, basket med mera. Vi har bufféer varje fredag och lördagkväll. För bokning, gå gärna in på forshallensbowlingcenter.se eller kolla in Facebook eller Instagram. Hoppas vi ses mycket nu i mars. Varmt välkomna till Forshallens bowlingcenter. Så, då var Tidaholmspodden tillbaka igen och med mig i soffan idag en känd IFK-profil som många som har besökt Tidavallen stött på i olika sammanhang och framförallt lyssnat på de senaste åren i speakerbåset. Han heter Yngve Bäckman. Välkommen till programmet.
Tack så mycket.
Hur är läget med Bäckman så här då?
Jo, det är under kontroll. Det går mot rätt årstid. Man ser ju fram emot våren.
Fotboll, grejer.
Fotboll börjar ju snart också. Vänskapsmatcherna har kört igång och ja, det drar snart iväg. Om någon månad så är det seriepremiär för vårt kära IFK. Och sen är det mycket annat att titta på också. Det är ju matcher på tv, stup 1. Så det är full rulle.
Ja, det är bästa årstiden för dig. Liksom. Det är vår, sommar och hösten när det är fotboll.
Det är helt klart. Vintern tycker jag definitivt inte om. Det gäller med ålderns rätt så har man tröttnat på vintern. Och från november och till fram februari, mars. Så då är det lite tråkigt faktiskt. Så att våren är ju, det är ju den man längtar efter. Och sen rullar det på med det mesta.
Ja, ändå har det ändå varit mycket skidor och grejer på tv. Följer du mycket sport ändå vintertid trots att det inte är supermycket fotboll och framförallt inte matcher för dig och mig och Tidaholmare att gå och se på så mycket. Men följer du mycket landslag och sånt utöver fotbollen på tv när det är sport?
Absolut, jag följer det mesta inom sporten och en sport som har kommit väldigt starkt som är riktigt intressant att titta på, det är ju skidor och exempelvis då skidskytte. Den är ju oerhört spännande faktiskt. Och sen gillar jag, älskar att titta mycket på handboll och sen är det ju fotboll och nu är det ju snart skidor igen, VM med skidor, så att nej, behovet finns. Och som tur är så har vi ett tvillingpaket hemma så vi kan dela på oss, jag och frugan.
Det lugnas va?
Det är absolut.
Annars så blir det för mycket sport.
Det skulle aldrig gå annars.
Nej. Så att,
jag drar mig tillbaka till pojkrummet och där sitter jag och tittar på min idrott.
Ja, vad vi gör som vi brukar göra, Yngve, vi hoppar tillbaka till uppväxt och lite skoltid och lite idrotter som ung. Men om vi tar först då, vart är du född och uppvuxen?
Ja, det är väl inte många som vet kanske, men faktum är att jag är född i Jönköping. Jag såg dagens ljus i Jönköping den 12 juni 1940. Och kan man nämna anledningen till det? Det är ju att mina föräldrar flyttade dit. Det var dåligt med jobbet i Laholm då i slutet på 30-talet. Och på så sätt så föddes jag i Jönköping 1940, men redan 1942 flyttade vi tillbaka till Tidaholm igen.
Ja, vart i Tidaholm flyttar ni här då?
Jo, då blev det ju så. Vi flyttade tillbaka för att då helt plötsligt så öppnade sig arbetsmarknaden i Tidaholm och farsan fick jobb här på bruket som vi säger vid Tidaholmare, Tidaholmsverken. Och då blev det Sokullegatan. Sokullegatan 14 och det är min uppväxt. Bland alla Sokulle-unga som växte upp på runt Västra Drottningvägen och Sokullegatan.
Ja, vad skoltid är när du började skolan? Hur var det att börja skolan? Liksom? Vad tyckte du om det? Var det natt för Yngve?
Det var väldigt intressant, och då på den tiden så var det ju ingen förskola eller lekis eller något sånt, utan man började ju första klass när man var 7 år, och det gjorde jag och hade en fin fröken som hette Viola Bäckman, inte släkt med mig. Jag hade väl lite problem till att börja med eftersom jag var vänsterhänt, och men jag blev ombedd och det gick bra och börja skriva med höger, och det är tydligen att det verkar inte vara några större problem, att är man runt 7 år så kan man lära sig och byta från vänster till högernäve, så att det funkar bra. Och sen det gick ettan, tvåan, trean, sen i fyran, femman, sexan så hade vi en ny lärarinna som heter Dagny Persson, och ja, sen var det väl tal om att jag skulle börja sjuan, men jag hade väl inga andra planer egentligen. Men sen vet jag att fröken Persson då tog kontakt med mina föräldrar och tyckte att jag skulle fortsätta att studera. Att jag skulle söka till samrådsskolan. Och det gjorde jag, och så blev det också.
Ja, vad här nu när du var yngre där, var det några idrotter du testade på här som ung, eller var är det mycket hopp och lek på fritiden utanför skolan som ung på Solkullegatan och runt omkring där?
Ja, det var ju väldigt mycket barn där på Solkullegatan. Det var ju bland annat då, ut med Västra Drottningvägen så var ju de här så berömda Solkullevillorna, så till exempel ifrån brandstation, där brandstation ligger idag nu, och ner till Hängnevägen, så var det väl minst 4 Solkullehus, och på andra sidan Västra Drottningvägen så var det 2 hus, och sen slutade vid portvaktstugan till Vulkan, så att det fanns ju hur mycket barn som helst där. Och jag var rörde sig om, det var ju lite kvartersfotboll och så, och ända till IFK starta sin ungdomsavdelning i slutet på 40, det var nog runt 50, som Åland Ekvall och Erik Svensson drog igång IFKs ungdomsavdelning, och då hamnade jag ju på Tidavallen naturligtvis.
Ja, vad tyckte du om att börja fotboll här då som ung? Var intresset stort för fotboll, eller vad fanns det mer för aktiviteter den här tiden och välja i Tidaholm liksom?
Ja, för min egen del så blev det ju då Tidavallen och IFKs ungdomsavdelning. Då blev det ju under lite mer ordnade former, om vi säger så. Annars spelade vi kvartersfotboll. Men på Tidavallen då, så det var ingen direkt fotboll där, men Roland och Erik, de anordnade tävlingar. Och de anordnade ingen fotboll, absolut inga fotbollsmatcher, utan annan typ av tävlingar som löpning. Och jag vet bland annat spelade vi bordtennis en gång ifrån IFK mot Ekedalen, och då fick vi det stora nöjet faktiskt att ta oss till Ekedalen via rälsbuss, och det var ju oerhört stort på den tiden. Och sen ordnade ju Roland och Erik också då fotbollsresor. Där vi åkte ut och tittade på allsvenska matcher. Vi var bland annat i både Jönköping, Degerfors och Göteborg.
Ja, hur stort var det som en liten kille att få åka och se på allsvenskan liksom? Det var inte alla som fick chansen att åka och se det liksom. Om du inte hade föräldrar eller någonting som kanske kunde skjutsa, eller utan att ni gjort med laget liksom så, eller drar ihop bussar och åker.
Ja, det var ju oerhört stort alltså. Det var ju inte många av oss pojkar där som hade föräldrar som hade bil, utan de här resorna var ju väldigt uppskattade, och särskilt den som vi gjorde 1954 till Göteborg, och då blev jag djurgårdare och där sitter igen. Då fick jag det stora nöjet att se Djurgården spöa Gais med 5-1 på Ullevi. Och på den tiden så spelades fotbollen höst-vår. Så Gais hade blivit svenska mästare på våren 54. Och sen var vi där med IFK på hösten, och då fick jag se Djurgården spöa svenska mästarna med hela 5-1. Så att det satt ju långt in i hjärteroten, och så är det fortfarande idag faktiskt.
Ja, vad, om vi går vidare i livet, Yngve. Du sa det, lärarinnan ringde hem här precis innan vi gick över på sporten lite. Och ringde hem och pratade med dina föräldrar här angående skolan. Hur rullade det på här sen?
Ja, då blev det Samuelsskolan. 1953 började jag där. Och klämde igenom de 4 åren. Så att 1957 avslutade vi med realexamen.
Hur stort var det på den tiden? Var det många som hängde i skolan så länge och gick klart? Eller var det lite unikt? Eller hur såg det ut?
Ja, det var faktiskt så att jag hade ju flera klasskompisar som kanske hoppade efter 1 år och en del efter 2 år. Så att ja, det fordrades väl att man fick ligga i alla fall hyfsat för att klara de här 4 åren, och för mig gick det bra.
Ja, hur var det med betyg och sånt? Hur klarade du dig här nu då? Var det något krav hemifrån från dina föräldrar, eller var du lite själver inne på att få bra betyg, eller fanns så du redan klart med jobb framöver ändå?
Ja, jag hade väl den ambitionen då att det får räcka med realexamen, och sen på den tiden så var man inte orolig för jobb, utan det fanns alltid. Och direkt efteråt också, så tog det bara någon vecka, så började jag på Tidaholmsverken som det heter då.
Ja, hur gammal är du här när du börjar där?
Då är jag 17 år, och då började jag där, och det var hur enkelt som helst. Jag tror att det var farsan som pratade med någon av cheferna på bruket, som vi sa, och sa bara att han sa på ren tidaholmska att pojken är klar med skolan, han behöver ha ett jobb. Och så blev det. Svårare än så var det inte på den tiden.
Nej. Vad lönemässigt då? Minns du vad du fick din första lön, eller vad du hade här nere på Tidaholmsverket på den här tiden? Jag tänker för de som lyssnar nu, det är ju, vet du också om det är alltid från 15-åringar upp till 80-90-åringar som lyssnar på podden, så det kan vara lite kul för de yngre att få höra.
Ja, det var ju faktiskt ja, svårt att jämföra med dåtidens, men alltså det var, jag tror att jag hade 2,50 i timmen alltså på 1957, och det fick man klara sig på. Man bodde ju hemma och så, va, men det är klart, de som hör den summan idag reagerar väl, men det var nog inte onormalt att det var så. Vi pratade ju många år tillbaka,
ja,
i tiden.
Ja, det är klart. Vad betalar man något hemma på den här tiden när du får jobbet här och börjar jobba? Hjälper du till med någonting hemma och betalar något, eller får du hålla i pengar själv?
Ja, det var nog rätt måttligt tror jag. Man fick väl stötta upp lite, men jag tror till början med så var det inga direkta krav, utan man fick väl behålla lönen och försöka spara någonting. Och på något konstigt sätt så blev det faktiskt också. Ja. Det blev en annan krona över.
Ja, vad annars då, om det inte hade blivit Tidaholmsverken här, var det Vulkan, eller vad fanns det för andra jobbmöjligheter, eller var det för farsan var där och du tänkte att det är ett bra jobb och han trivs där nere?
Det var, jag tyckte nog att det var bra faktiskt, och jag fick ju börja som produktionsplanerare i ammunitionsverkstaden, eller Granaten som den kallas, och gör väl så än idag den lokalen. Och sen fanns det väl andra alternativ också, och det största alternativet till Ronsverken var väl då egentligen Marbodal. Men jag cyklade in där och blev kvar där i princip livet ut.
Ja, vi kör en första paus innan vi lyssnar vidare på Yngves spännande liv.
På gräsplanen hemma vid. Bussen till Stadsparksvallen avgick 26. Jag hade med mig min pipa och ett paket kex. Södra låg på nionde plats när det blåstes till spel. Matchen började med att kocken passade fel. Det spelades bättre boll på Gunnar Nordahls tid. Det spelades bättre boll på gräsplanen hemma vid. Det spelades bättre boll innan de unga tog vid. Som målvakten tippade ut. Och hörnan lades, men Nordström fick tag på bollen till slut. Södras anfall var bra, men mittfältet kom i kläm. När matchen var över hade Grimsås med sig 2 poäng hem. Spelades bättre på gräsplanen hemma vid. Och nu jävlar.
Så, då var vi tillbaks igen. Vidare där, Yngve, då, vad är det ni gör? Alla som lyssnar på podden här har inte koll på vad ni gjorde på bruket. Vad var det för typ av jobb och vad tillverkades på bruket på den här tiden när du började där?
Ja, detta var ju före själva Bofors Plast kom igång, utan i ammunitionsverkstaden då, där tillverkar vi ju material till krigsindustrin. Och där blev jag kvar då som planerare fram till några år in på 60-talet. Då fick jag en förfrågan om jag ville flytta upp till försäljningsavdelningen. Och det gjorde jag. Jag nappade på det. Och då var jag kundkontakt och orderberedare för detaljer till vitvaruindustrin. I första hand så hade jag mycket att göra med Electrolux och Electrohelius och så vidare. Och sedan efter ytterligare ett antal år så blev det mer jobb mot bilindustrin. I första hand då Volvo och Saab. Och det blev väl egentligen den sista tiden som jag hade kvar på företaget, så blev det mot bilindustrin.
Ja, vad, om du ser tillbaka på den här tiden nu, hur var arbetsklimatet och vad hittar ni på grejer? Jag vet Marbodal nu liksom anordnar någon fest, lite brännboll. Hur var det utanför jobbet? Eller var det att jobba bara, eller hittar ni på grejer med företaget här den här tiden, personal och grejer? Var iväg på några grejer?
Ja, det var väldigt mycket som anordnades faktiskt. Jag tror att det på den tiden var helt annorlunda mot vad det är idag. Vi hade ju en hel del företagsfester och vi var ett gött gäng uppe på försäljningen som träffades både med så kallade stubbafester som vi kallar det här och cykelturer och en bra gemenskap även efter arbetstid faktiskt, det måste jag säga.
Var kvinnor, män, var det lika nere på, när du jobbar på bruket här på kontoret, var det hälften tjejer, hälften killar, eller var det majoritet killar? Eller?
Jag skulle kunna tänka mig om vi pratar om försäljningsavdelningen då och ekonomiavdelningen och allt. Det låg ju då i det huset som fortfarande är kvar som ligger ut mot Smedjegatan. Så var det väl, jag skulle kunna tänka mig att det var nog ungefär 50-50. För det var försäljning, fakturering, det var kassa, det var ekonomi som sagt var, och platschef och sekreterare och växel. Det var ju damer, så att jag skulle nog kunna tänka mig att det var ungefär 50-50 bemanningen där mellan kvinnor och män.
Ja, hur har du någon koll ungefär, om du gissningsvis skulle säga, hur många jobbade här nere både på kontoret och i fabriken när det var som störst, när du har jobbat där under alla år?
Ja, det borde väl på den tiden ha varit, skulle kunna tänka mig i alla fall, det var ju ganska stort då, att om jag hugger till med, ämnen kanske varierar lite, 5-6, kanske 700, då tror jag inte jag tar till överord i alla fall.
Var det större på bruket? Var det mer arbetstillfällen som gavs på bruket än Marbodal den här tiden? Eller var det 50-50 där också? Eller var Marbodal större?
Till att börja med så var nog Tidaholmsverken större, men sen växte ju Marbodal oerhört snabbt, och det tog väl inte så många år innan de var stans största företag. Så måste det ha varit, absolut.
Ja. Var tiden här nere på bruket då, var kollegor och sånt, du trivdes, eller du måste ju ha trivs eftersom du stannade kvar alla åren på samma, fanns det någon chans i livet du tänkte att jag ska testa något annat, testa Marbodal, Swedish Match, anstalt, fanns det någon tanke på att göra något annat någon gång, eller var det ett bra jobb som passade?
Det var väl så att jag trivdes bra, får jag säga, även om det var vissa perioder som var tunga. Och ett tag var jag faktiskt inne på att försöka och testa på anstalten, men det blev inte av. Så att åren rann iväg, och det blev ju väldigt mycket förknippat med kundkontakter, och det var mycket resor. Jag fick ju resa mycket. Jag var ju, särskilt då när vi levererade produkter till bilindustrin. Vi höll ju på med inredningsdetaljer till bilar. Det var förknippat med mycket resor. Jag var bland annat i England, i Luton på Vauxhall. Jag var i Antwerpen på Opel. Och Saab i Nystad i Finland, eller Osikapunki som det heter på finska. Och jag hann besöka Volvo, naturligtvis Torslanda och Tuve. Och han är även med och göra visit på både Volvo Kalmar och Volvo Uddevalla innan de försvann helt faktiskt. Så att det var ju intressant, och där knöt man många kontakter som jag har kvar än idag faktiskt.
Ja, hur tufft skulle du säga det var jobbet, med tanke på, jag antar att det är som alla andra jobb än idag, att det ska levereras och det ska hålla hög kvalitet och alltihopa. Liksom, hur mycket krav fick du på dig på den här tiden att leverera liksom?
Jo, det var vissa perioder som var jävligt tunga, får jag säga faktiskt, för att vi hade ju under flera perioder stora problem att klara leveranserna till Volvos Torslanda fabrik. Och vid flertal tillfällen så hade jag ju en Volvo EAT sittande på mitt kontor, så kallade troubleshooters, eller problemlösare kan man kalla dem. Och de var ju i ständig kontakt med Volvo för att få fram minimibehovet som Volvo var tvungna att ha för att hålla sina monteringslinjer igång. Så att då var det väldigt tufft alltså, och då höll vi åkerinäringen igång i Tidaholm, för vi skickade nog både 4 och 5 bilar per dag ner till Volvo för att hålla banorna igång där. Men jag kan inte erinna mig i alla fall att vi förorsakade något banstopp på Torslandaverken, för det hade ju fått otroliga konsekvenser, utan vi lyckades få ihop det och med god hjälp av Volvoiterna som fick fram det behovet som vi var tvungna att leverera. Och sen var det i huvudsak min sak att ta itu med produktionen och se till att vi fick fram det som behövdes. Och då tror jag nog att det var nog inte många som ville byta med mig bland mina arbetskamrater under den perioden. Men det löste sig. Och det var ju gött.
Ja. Vilket år går du i pension sen?
Jag går i pension 2002. Vi fick ett avtal som det var ju ett antal pensionsavtal på den tiden, och jag nappade på det, och sen visade det sig att när jag skulle sluta så fanns det ingen efterträdare till mig, så då fick jag vara kvar ett halvår till. Och det kan jag väl säga att det var väl det bästa i mitt liv, för att då insåg tydligen företaget att jag hade gjort lite nytta. Så att då fick jag under det halvåret 10 000 extra per månad, och det var ju ofantliga summor på den tiden.
Ja, det är klart. Hur är känslan här då, ändå varit på samma företag och den dagen du går ut genom dörren sista gången och säger hej då till jobbarkompisar och grejer, när du väl går i pension sen då? Är det en skön känsla och veta att du kan göra vad du vill på Dara och vara ledig och åka på vad du vill, och eller var det ändå lite att du kommer sakna jobbet där?
Nej, jag får säga att den dagen som jag blev avtackad, vi hade en fin fest på Fyranhuset, och då var det ett avslutat kapitel för mig, för att då hade jag väl varit där i princip 45 år innanför staketet, så att då var jag nöjd, och så var jag då cirka 62 år, så att då kändes det bra. Då var det ett avslutat kapitel, helt klart.
Ja. Om vi går in på fotbollen då och IFK, den biten. Vi pratade ju lite här att du var med där när de drog igång ungdomsverksamheten. Vad har IFK betytt för dig, och hur mycket har du spelat i IFK?
Det har inte varit mycket. Fotboll har väl bara varit på lite pojklags- och juniornivå, utan det har utövat mest i IFK, det är ju handboll. Och där hade jag ju nytta av att jag var vänsterhänt, för att det är ju alltid en fördel i handbollen. Så att det var bättre när jag började skolan.
Ja. Hur gammal är du när du började med handbollen i IFK?
Då var jag väl 15-16 år, och vi hade ett väldigt bra juniorlag. Bland annat vann DM för Västergötland och fick representera i SM. Och det vann vi första matchen mot Kroppskultur från Uddevalla, och sen åkte vi ur mot ett lag som heter Baltikov från Göteborg. Och det var oerhört stort, för då spelade vi i mässhallen. Och det var ju, det hade man ju bara hört talas om och läst om, men där fick vi spela. Och jag tror, nu undrar om inte Baltikov gick hela vägen sen och vann SM faktiskt, men det var ju stort. Och sen efter det blev ju flesta utom alla vi juniorer som var med då blev ju A-lagspelare sen och representerade IFK då i dåtidens division 3, kan vi säga. Som
var det hög klass på division 3 på den här tiden, skulle du säga? Eller hur många divisioner?
Det vill jag nog påstå att det var, för att det fanns väl bara 3:an, 2:an och så allsvenskan på den tiden, vad jag kommer ihåg. Så att det var bra klass, och efterhand sen så kom ju till GF igång också, och derbyna var ju smockfullt i idrottshallen. Det var ju, läktaren var full, och folk stod ju både inne på planen och runt målen, så att då var det riktigt drag i hallen, i gamla hallen.
Ja. Om du ser tillbaka på de här derbyna, har du något derby som du minns extra mycket mot GIF i handbollen här då?
Ja, jag har ju som jag brukar kalla ett mörkt år för mig, och det var ju 1959-60 när jag gjorde lumpen. För då svek jag IFK och spelade handboll för GIF.
Varför kommer det bytet sig?
Anledningen var att jag hade en kompis som gjorde lumpen samtidigt som mig på K3 i Skövde, som hade bil och som åkte hem och tränade med GIF. Och den fick jag lift med, så jag kom hem på ett bra sätt och då blev det ett år i GIF. Och där har jag ett minne ifrån att jag var faktiskt med i ett derby mot IFK. Och det var inte speciellt kul, för att det vann IFK med, jag tror det var med hela 31-19. Jag läste faktiskt alldeles nyligen en artikel i Västgötabladet, gamla klipp som en kille som heter Kirre Fredriksson lägger in, och då hade han skickat in det här referatet. Och det gladde mig, för där fick jag se att trots den här stora förlusten för GIF så stod det i referatet att mycket bra i GIF var Yngve Bäckman. Synd bara att hans lagkamrater stod som frågetecken på hans fina frispelningar. Så det kanske är helt förståeligt att det blev bara ett år i GIF.
Ja, nu i efterhand, alla som känner dig och alla som vet vem du är, hur mycket du håller på IFK och grejer. Det, du säger själv, det blev bara ett år i GIF, sen tillbaka till IFK. Hur var matcherna mellan IFK och GIF här då, i, om vi tar handbollen först här nu, vad höll det för, var det jämna derbyn?
Det varierade lite, men i regel så var väl IFK dominerar ju handbollen i stan. Och det var en annan typ av handboll, det blev ju aldrig så mycket mål som det är nu för tiden till exempel. Men intresset var ju stort, fullt i hallen i princip vid varje match, oavsett om det var derby eller inte. Så att det var kul.
Ja, om vi studsar in på fotbollen då och IFK där. När hoppar du in och börjar engagera dig i IFK? Vilken ålder är du i då?
Ja, det kan säga, det blev väl efter militärtjänsten då, när jag muckade 60 och varvat med handbollen på vintern, så blev det fotboll på sommaren. Och då kan jag säga, hela 60-talet så var jag ju då ledare för IFKs juniorer. Väldigt duktigt lag vi byggde upp där, och det var i princip hela 60-talet ut, och sen efter det tog jag steget upp då till seniorfotbollen. Men hela 60-talet så byggde vi upp verksamheten med riktigt duktiga juniorer.
Ja, vad du som ledare här nu då, vad så pojka i dig som ledare, tror du? När du var med vid sidan av planen och på träningar och den biten?
Jo, jag tror att vi hade riktigt bra förhållande. Vi hade bra tränare. Vi hade både Sten Stenberg, Ingemar Rehn, tränade juniorerna. Och vi ledare runt omkring. Jag själv, Kurt Ljungblom. Vi var ett riktigt gött gäng som hade mycket bra förhållande till pojkarna. Och hade kul på våra bortamatcher och i bussen och så att stämningen var god hela tiden, absolut.
Hur mycket tränade ett juniorlag på den här tiden?
Ja, det var ju absolut inte som nu. Det kunde nog vara kanske en gång i veckan ibland, men det kanske höll sig på cirka två matcher i veckan, och sen var det i princip uppehåll över vintern.
Ja. Vad gick det bra här för killar i den här yngre pojkar och växla mellan sporter då, även mellan handboll och fotboll, eller fotboll och ishockey och så? Var det lika hjälpsamt i kommunen då som det är nu, liksom, att du kan hålla på med två sporter rätt högt upp i ålder innan du behöver välja vilken sport du vill satsa på?
Jo, det var ju många då som dubblerade, och jag vet ju till exempel det var när IFK seniorerna då vann division 4. Att vi spöade sista matchen Årnäs på bortaplan och gick upp i dåtidens division 3, och då åkte nog en 4-5 killar hem och spelade handboll samma kväll. Alltså där matchen var slut i Årnäs på vid kanske 3-tiden, och sen hade vi en handbollsmatch klockan 5-6 på söndagkvällen i idrottshallen. Så att då kan man prata om dubblering. Det var inte tal om något annat.
Nej. Vad vidare är sen, så tar du steget upp till seniortruppen. Vad för roll får du i seniortruppen? Är det fortfarande som lagledare, eller vad heter det?
Nej, det börjar väl, jag kan säga att det börjar väl 1973, så gick jag in i fotbollssektion, och då hade jag, kan säga, en sekreterarroll där och mycket kontakter med press och med andra klubbar. Och då byggde vi ett nytt lag, och vi kvalade ju 1972 mot Borås GIF och vann i två raka matcher, och det laget byggde vi vidare på. Och då kom Carl-Axel Stenberg, KAS, in som tränare 73, 74, 75. Och då hade vi ett lag i princip bestående ut enbart Tidaholmspojkar. Några andra duktiga killar utifrån. Men det var helt byggt på i princip på de juniorerna som vi jobbade med på 60-talet. Så då hade de växt ut och var profiler i dåtidens division 3 som var riktigt bra alltså.
Ja, du sa det att du går in här och tar rollen med press och kontakter med andra klubbar. Kan du se tillbaka då att du har en fördel av jobbet här nu angående kontakter med Volvo och grejer, det, att du har lite erfarenhet och kunna prata för dig och hjälpa till att styra och den biten?
Det tror jag säkert att jag hade nytta av faktiskt. Och, för det var väldigt mycket med press. Vi hade, var inte bara Västgötabladet, en tidning som anammade oss och förde oss noga. Det var i Skaraborgs läns annonsblad. Där hade jag mycket kontakter med både Jonas Nystedt som har gått vidare med olika uppdrag, och Kjell-Ove Andersson, även kallad Koa, som jag har kontakt med än idag. Så att ja, det var mycket jobb, och på den tiden så hade man ett uppdrag, då var det så att då var man faktiskt borta på vallen på varenda träning också. Det var inte bara att man kom när det var match, utan det var ett heltidssysselsättning i princip.
Hur var publikintresset på Tidavallen på den här tiden då?
Intresset var ju hyfsat bra, får jag säga. Konkurrensen var ju inte som det är nu. Så att vi hade ju riktigt bra publiksiffror. Vi kanske inte nådde upp på GIFs nivå. De hade ju i regel alltid mer folk. Men vi hade våra trogna supporters. Så att det var riktigt bra faktiskt.
Ja. Första derbyt i fotbollen då, vi pratade handboll för det, men första fotbollsderbyt, IFK GIF. Hur minns du det, och vilket år pratar vi då? Cirkus?
Ja, det glömmer jag aldrig, för att IFK hade ju i regel fått däng vartenda förbannade derby. Det fick vi ju höra här i stan. För vi var ju ett gäng som umgicks, alltså både GIFar och IFK. Men en sak var ju klar, att vi höll på vårat lag och vi pikade varandra. Men 1967, då vann vi ett derby. Jag vet inte, jag tror inte vi hade vunnit på 20 år före. Minst, tror jag. Men då vann vi med 1-0 på Ulvesborg. Och då hade vi ju en, kanske vår mest lovande spelare, Christer Svärd, som snurrade upp halva GIF och serverade Åke Siljöld som satte 1-0. Och det var, värmdes verkligen faktiskt, för att sen brukar vi träffa våra GIF-kompisar på stan, men det var rent. Det fanns inte en enda. Vad gör man då? Ja, vi tar till dåtidens sms. Vi gick upp på telegrafen och tota ihop ett telegram som vi skickade med taxi hem till en av våra kompisar som hade pikat under alla år, Ulf Pjärre Olausson. Och jag kommer så väl ihåg texten, för jag satte själv ihop den. Ulf kallade det typ Pjärre. Och texten blev: när IFK-derbyt vann, Pjärre från stan försvann. Sen sökte han upp mig dagen efter och sa att det var inte alls så som du skrev, sa han, utan jag hade problem. Det är klart, det var inte roligt att förlora, men samtidigt så krockade jag på vägen hem. Men varken jag eller någon annan såg några krockskador på pappa Torsens bil i alla fall. Så det var nog svårt för gode Ulf att ta nederlaget, helt enkelt. Men det är ett minne jag inte glömmer, för då var det bara GIF och derby. Det var lika med en GIF-seger, men den gången vann vi.
Ja, vad vidare här sen i IFK, om vi går in på 80-talet och sånt då. Är du fortfarande kvar i samma roll borta på Tidavallen, eller byter du roll någon gång?
Ja, hela 70-talet rullade på där då. Efter 77 kom Christer Svärd tillbaka från Älvsborg. Och då var jag kvar ett antal år. Sen var det nog ett litet break på 80-talet. Sen gick jag över till ett spikerjobb. Man har ju liksom alltid funnits i periferin, även om man kanske inte hade någon roll. Så jag är väldigt förknippad med IFK då, så att många har väl trott kanske att jag har haft en större roll än jag har haft. Eftersom jag har alltid funnits till hands och ställt upp när det har varit något. Så att 80-talet var väl lite lugnare. Och så övergick det mer då till spikerjobb, och då hängde man ju borta på Vallens stup 1 också.
Ja.
Lärde känna pojkarna och så.
Vad du nämnde Christer Svärd nu. Hur stort skulle du säga det var för er borta på Tidavallen när Christer går till Älvsborg där?
Jo, det var
och
ju...
även vänder tillbaka sen.
Ja, ja, det var... Först gick han ju då till Jönköping. Och där gjorde han ju succé. Och så blev det ju Älvsborg. Och vi hade ju kontakt med Christer. Vi var ett gäng, så vi var och besökte honom i Borås för några tillfällen. Och sen förstod vi att han ville hemåt. Så att när han kom tillbaka 77 så blev det succé direkt. Redan andra året så kvalade vi ju upp till dåvarande division 2. Vi vann division 3-serien 78 före Skövde AIK. Och vi hade en kvalgrupp där vi mötte Kalmar AIK, HIF från Helsingborg och Grimsås. Och fick vi tyvärr stryka alla tre matcherna där. Men på den tiden, så trots att vi var seriesegrare, så fick vi kvala.
Ah, okay.
Det var ju lite konstigt. För både vi, Kalmar, Rå och Grimsås vann var sin serie. Men blev tvingade att kvala. Så att, men det var ju en prestation utöver det vanliga. För att då fanns det bara division 2 över trean plus allsvenskan. Det fanns ingen superetta och ingen division 1, så det var riktigt stort.
Ja.
Då tror jag vi hade cirka 3000 personer när vi mötte Rå första matchen på Tidavallen. Sen spelade vi i Grimsås, och sen hade vi avgörande matchen mot Kalmar, den spelade vi i Nässjö.
Ja, okej. Okay. Tiden du har lagt bort på Tidavallen, Yngve, genom alla år då, och alla kompisar, du sa Sten Stenberg, du har nämnt många, Christer Svärd. Hur värdefullt har tiden på Tidavallen varit för dig?
Jo, det har ju varit en ynnest att få åka bort till Tidavallen och nycklar och kunna låsa upp och gå in vad man vill. Och hela tiden så, och det har ju alltid varit folk där och så att det har ju varit liksom ett andra hem, kan man säga. Året runt i princip, och kanske mer förr då, för att det fanns ju inga, många hade ju inte möjlighet kanske att plocka hem folk, man bodde trångt och omodernt och så, och Tidavallen blev ju en hemvist för oss på kvällarna med kanske både kortspelare och det ena med det andra, så att Det var riktigt stort för många av oss faktiskt.
Ja, om vi går in sen på 90-talet här då, GIF låg ju högre upp i seriesystemet då. Vad har det spelat någon roll för dig som trogen IFK-are och grejer att GIF har varit högre upp och har varit bättre än IFK, eller har det alltid funnits ett sug och för er borta på Tidavallen och alltid blir bättre hela tiden?
Det är ju bara att konstatera att det var ju ett antal år där som GIF låg divisioner över oss faktiskt. Men klubbtillhörigheten, den finns ju kvar, så att det var inget som betydde någonting för mig i alla fall. För att man vet ju också att tider kommer och tider går, och rätt som det var så var vi i kapp. Så att man får inte byta lag efter vilken division föreningen spelar, utan det kanske är en och annan som har gjort det, men det har aldrig varit på kartan för mig i alla fall. En gång IFK är alltid IFK, oavsett division. Vi har varit nere i femman och vänt, och det var bara att kämpa på. Och ja, nu vet ju alla, vi har jobbat oss uppåt igen. Så nu känns det ju bra.
Ja, vad spelare, om du skulle nämna några spelare eller tränare du har stött på genom alla år på Tidavallen som du skulle säga att du har haft ett extra öga för, eller liksom så. Jag vet ju att du garanterat har gillat allihopa som har varit hos er, men om man tar några speciella spelare eller tränare som du även nutidens eller dåtidens, vad skulle du nämna för några spelare eller tränare då?
Ja, det är ju som du säger, Tony, det är ju svårt att nämna några, men man får väl kanske nämna de som kanske då, det blir väl kanske mest att man missar de som är mest trogna till Tidaholmspojkar, som har varit med och dratt sig strå till stacken hela tiden, utan det blir väl kanske en annan som har kommit utifrån. Vi hade ju då Christer Svärd, fick vi ju upp då som sagt var, som lovande junior, och jag kommer ihåg när Christer blev uttagen till juniorlandslaget första gången, jag tror det var 67. Han är ju född 49, jag tror det var 67, och då var jag med honom upp till Stockholm för att då spela juniorlandslaget mot Hammarby, och jag var med som förde med Christer på tåget upp och såg matchen och hamnade faktiskt bredvid Nacka Skoglund på läktaren då vid det tillfället. Det är ju en spelare, sen var det ju en målspottare som kom till IFK som hockeymålvakt och som var oerhört bra att jobba med, för jag hade mycket att göra med honom när jag var med i sektion. Pelle Blomqvist ifrån Mullsjö. Han kom alltid klockrent med sin bil och missade inga tider, utan han var underbar att ha att göra med. Tyvärr bortgången sen ett år tillbaka, och där ställde vi upp hela kvallaget 78 bland annat på den begravningen. Sen hade vi ju på senare tid, så hade vi en målskytt som vi kanske saknade. Det är ju Dennis Bergström. Det är ju alltid så att målgörare behövs och de sticker ut lite mer. Sen finns det ju som du säger här, Tony, det finns ju massor av andra, men då skulle jag få sitta och räkna upp 20 man till. Det tror jag inte du har tid till.
Nej. Vi kör en sista paus innan vi ska avrunda med lite IFK-minnen och lite resor.
Jag tänker inte coola vippen. Jag tänker inte lämna in. Jag tänker inte ta ner skylten. Jag tänker leva lite till. Jag tänker inte sakta farten. Ingenting är kört förrän det är kört.
Jag stampar hellre ner på gasen. Jag tänker leva tills jag dör. Jag tänker varken släppa taget eller ge upp och lägga mig. Till allra sista andetaget ska jag vara med i det som sker. Jag tänker inte stå i skogen. Jag tänker inte hamna utanför. Jag tänker inte smita undan. Jag tänker leva tills jag dör. Säga vad jag tycker, tycka vad jag vill, bejaka mina nycker, inte sitta still, försvara det jag tror på, vänner och familj, förfölja mina fiender. Mitt liv är fyllt av fröjd och gamla. Jag tycker döden verkar trist. Om vi nu alla ska den vägen vandra, så kan jag gärna vandra sist. Tills den dån jag ger upp andan, ska jag förbli vid friskt humör. Några kanske hoppas på något annat, men jag tänker leva tills jag dör.
Så, tiden springer iväg idag och Yngve när vi spelar in är med och kört. Men om vi ska ta och avrunda programmet lite. Största fotbollsminnet, om du skulle nämna två eller ett minne i IFK. När är det som störst? Är det kvalerna som har slått högst?
Ja, jag tror du träffar rätt i prick där, Tony, faktiskt. Det är väl... måste jag ju säga, störst är ju definitivt då kvalet 1978 som vi pratade om tidigare, när vi var så nära då att ta steget upp i landets näst högsta division. Och sen har vi också ett kval på senare tid. Det var ju 2018 när vi gick upp i division 2. Det var också stort. Då hade vi byggt upp ett lag. Och vi vann ju två kvalmatcher där. Det var nog inte många som hade förväntat sig. Vi spöade först Västra Frölunda som var duktiga. Och sen spöade vi Skoftebyn från Trollhättan. Det var också stort. Det är två minnen som... om du vill ha två minnen så tror jag nämner dem som väldigt stort. Ett för några år sedan och ett då, lite längre tillbaka i tiden.
78 där då, vilka spelare var det med Tidaholmare med här i det här laget?
Ja, det var helt otroligt. Det var ju i princip det laget som vann kvalet mot Borås GIF 72. Alla de hade vi med sen. Ja, vi hade ju Kenneth Jonsson, vi hade Toppan i mål, vi hade Kent Karlqvist, vi hade Arvo Kosk, vi hade Isi, vi hade Jan Antonsson, Göran Eng, Anders Dahlgren, Pelle Blomqvist. Vi hade ju ett riktigt kanonlag alltså som vi byggde på under de åren. Vi började från 73 och fram till, kan vi säga, 78, 79, så hade vi till stor del egna produkter. Och det vill jag gärna att vi kommer tillbaka till.
Ja, vad Kuppblåvitt minns ju jag. Jag spelade 2 eller 3 år tror jag var med där nere i Forshallen. Det var ändå en turnering som satte IFK lite på kartan med tanke på att den kuppen slog ju större än Oden Cup på när den var som störst liksom. Var startade alltid fredag kväll, avslutades med final söndag kväll och pågick dygnet runt och var, ja, det var ju bra lag som var här. Det var ju Örebro, det var Västra Frö, det var de bästa lagen liksom. Vad har du för minne av det då? För det var ju mycket jobb ni som IFK-are och runt omkring la ner på att anordna de här kupperna. Det var ju bara ideellt liksom. Det är ingen som hade betalt för att sitta där nere och vara dörrvakt eller vad det nu var liksom.
Nej, det var, vi drog igång detta då, och då hade vi några starka gubbar i organisationen som var med och byggde upp detta. Det var ju bland annat då C.G. Bolander och Harry Johansson var ju drivande i detta, och jag var själv med. Och det blev ju faktiskt en succé. Och precis som du säger så hade vi ju här många spelare som jag sen har följt som gick till Allsvenskan. Och som kom tillbaka, klubbarna kom tillbaka år efter år. Så kuppen blev ju väldigt populär. Och som sagt, vi fyllde ju hallen här ifrån i princip fredag till söndag när finalen gick. Dygnet runt kom ju ungdomarna och ville titta. Så det var jag höll ju på då, som sagt var, mitten 80-talet och en bit in på 2000-talet. Så att det var också något vi inte får glömma när vi började greppa i det, och att det kunde bli så pass stort. Riktigt, riktigt roligt var det.
Ja, vad avslutningsvis, Yngve, då, lite resor med IFK har jag hört av din fru att du har varit iväg på emellanåt, några utomlandsresor. Har du några bra minnen?
Ja. Vill du verkligen ha reda på detta, Tony?
Jag tänker att lyssnarna vill höra här nu vad det är för hus jag varit på, iväg på.
Vi kan säga då, på 60-talet då var ju kompisgänget, då var det, för till att börja med så var vi i Halmstad och kampade på Östra stranden, på, sen blev det Travemünde, sen blev det Mallorca. Och sen fick vi för oss 68. Fan, vi får ta och fixa en resa. Vi är ju så många IFK. Vi drar ihop en resa. Vi gör en undersökning och vi fick ihop 25 man. Och så bestämde vi oss för att ta en bussresa till Rimini. Så jag och ett par kompisar till åkte ner till Karlsteins i Brandstad. Karlsteins buss. De körde oss till alla bortamatcher. Så vi hade ju goda kontakter med dem. Och spåna lite och hur det var. Så la vi upp en resa för det här gänget på 25 personer. En 14-dagsresa, det var ju... Fan, man blir nästan mörkrad när man hör talas om det idag. Att man kunde överhuvudtaget ge sig in på något sånt. Men det blev så i alla fall. Vi bestämde oss för detta. Och Nisse Persson och Edgar Andersson var chaufförer. Och vi kom iväg. Och vi kom hem. Alla 25 som åkte kom hem, och vi får tacka vår reseledare Christer Svärd som såg till att vi skötte oss, kom med bussen och hade passerna i ordning och så. Så att det var en upplevelse. Vi drog iväg som sagt var hela vägen ner och kampade i Rimini, och det var oförglömligt. Men jag tror inte det ska gå att göra om idag.
Nej.
1968 gick det, men jag kan inte tänka nu. Jag funderar många gånger hur vi hade med försäkringar och alla sådana grejer. Men vi lämnade över det till reseledaren. Han fick ta alla kontakter när det dök upp några problem.
Ja. Vad har du någon mer resa avslutningsvis?
Ja, sen har vi en resa till. Den gjorde vi också i IFK. Det var 1973. Och då gick det inte lika bra, för då kom inte alla hem. Bland annat Yngve Bäckman blev kvar. Vi var titta på den berömda snömatchen den 27 november 1973 i Gelsenkirchen på Parkstadion mellan Sverige och Österrike. Det var för kvalificering då till Tysklands VM året efter, 74. Och vi kom ju iväg, vi åkte färjan mellan Göteborg och Kiel. Och ju längre vi närmar oss Gelsenkirchen så börjar ju ovädret att tillta. Så att vi tog oss fram med nöden öppet till matchen. Och när Roland Sandberg gjorde 1-0 till Sverige efter 9 minuter, då ställde jag mig upp och halkade på en bänk framför. Och då ska i ryggen, så att det kom några där och sa att några vakter som såg att jag har ju problem att resa på mig, så att det blev transport till sjukhuset. Kommer nästan inte ihåg hur det gick till. Men jag hamnade på i alla fall Berufsgenossen Schaftliche Krankenhaus i Gelsenkirchen. Och när jag kom in där så låg det en till där, en göteborgare. Så där fick vi vara kvar en vecka. Och killarna från IFK, vi hade ju fyllt en buss också vid det tillfället. De kom ju upp innan de åkte hem, så de visste ju att jag hade bett om händertagen. Så att de fick ge sig hem utan mig, och jag och den här göteborgskillen, vi åkte hem samtidigt med tåg och färja. Så att det var också ett minne, kanske inte lika trevligt som Rimini, men Sverige vann i alla fall med 2-1 och gick till VM. Så att vi gav vårt fulla stöd, kan man säga.
Ja. Vad tiden har sprungit iväg idag, om vi ska ta och avsluta med derby. Det är 2 derbymatcher i år igen i Tidaholm. IFK mot GIF. Hur ser du på truppen ni har borta på Tidavallen i år? Förra året var också derby. Då fick vi vara glada.
Ja.
Det var länge sedan sist och där. Men vad tror du i år, Yngve, om derbyna?
Ja, vi bygger upp lite nytt lag igen nu. Men det är konstigt det här med derbyna, för att i fjol då var ju egentligen GIF favoriter i båda derbyna. Och vi vinner bägge matcherna med 1-0. Och derbyt före, då var vi storfavoriter. Då vann GIF båda matcherna med 1-0. Det var ju det året då när vi gick till kval. Då vann GIF båda matcherna med 1-0. Så att jag tror att som läget är nu här i februari så bedömer jag det som 50-50. Så att vi är absolut inte chanslösa. Jag vet inte var GIF står i år. Jag vet inte riktigt 100% var IFK står heller. Men vi tar båda derbyna.
Ja.
Kan inte säga något annat.
Nej, det var en bra avslutning. Det har varit sköj att ha en riktig IFK-are på plats här i soffan idag. Och så hörs och syns vi på Tidavallen. Tack för att du tog dig tid att komma hit.
Tack själv, Tony.
Så, det var allt för denna veckan. Veckans sponsor är Forshallens bowlingcenter. Nere i bowlinghallen hittar ni självklart bowling. Utöver det så har vi shuffleboard och nyheten dart, där ni kastar med riktiga pilar och allt räknas automatiskt. Vi har också boxboll, basket, pingis med mera. Vi har bufféer varje fredag och lördagkväll. Och ni kan köpa färdiga paket, eller om ni bara vill komma och bowla eller köra shuffleboard eller dart. Jag hoppas att vi ses nu i mars månad. Det är mycket på G och vi är öppet alla dagar i veckan. Varmt välkomna till Forshallens bowlingcenter.